Varmt välkommen till podden på jakt efter framtidens kyrka. Jag heter Karl-Henrik Acklund. Jag är chefredaktör på tidningen Sändaren och mitt emot mig sitter denna dag Erik Andersson. Varmt välkommen till den här podden.
Tusen tack. Fint att vara här.
Kan inte du börja, Erik, bara med att berätta lite vem du är? Alltså så kort men ändå så bra som möjligt så att alla som lyssnar här nu får en bild av vem det är som finns här vid poddmicken.
Yes. Erik, 43 år gammal, uppvuxen i en ort som heter Bredaryd utanför Värnamo. Flyttade efter lumpen till Stockholm, läste teologi på dåvarande THS och idag EHS ett par år. Och också en sväng till North Park, alltså samarbetskyrkan i USA.
Ja.
Och sen så var jag ungdomspastor på Centrumkyrkan, Sundbyberg. Startade av Stanley Sjöberg. Och sen var jag pastor i över 10 år i Philadelphia-kyrkan i Stockholm. Innan jag och min fru Erika, the love of my life, för 5 år sedan efter pandemin flyttade till Danmark och Köpenhamn för att ta över ledarskapet över det som heter idag ARK. Men som tidigare hette kyrkan i kulturcentret. Som är en kyrka där man hade 4 pingstkyrkor för 30 år sedan som gick samman. Sålde sina byggnader, köpte en stor byggnad. Och väldigt så inspirerad av The Seeker Sensitive Movement. Försökte skapa en kyrka med låga trösklar, mycket event, bjuda in folk från stan. Så det var därför man ville ha ett kristet kulturcenter.
Just det.
Och sen har vi varit på en resa och idag heter det alltså ARK Copenhagen.
Och vad ligger i, jag blir nyfiken bara på det namnbytet. Då står det för någonting speciellt?
Ja, men det var ett par saker. Dels så har det blivit en mycket mer internationell församling.
Ja.
Vi har ungefär 60% danska och 40% internationella.
Mm.
Vi samlar ungefär 1000 människor en söndag. Så nästan halva rummet är icke-danskar. Så allt det vi gör på en söndag och allt det vi gör föregår på engelska och danska. Och att som icke-dansk kunna säga kirken i kulturcenter, det är en utmaning till och med för en svensk. Så det handlade dels om att signalera att vi är en kyrka för också den som inte talar danska och inte bara danskar. Och ARK är ju ett kort namn, ARK, som är det samma stavning på både engelska och danska. Så dels är det det, och dels är det en förflyttning från, kan man säga, ett öppet kulturcenter till en syn på kyrkan som en plats som, precis som Israels folk, som hade arken med Guds 10 Guds bud, och som där Guds närvaro faktiskt vilade i tabernaklet och sen i templet, så tänker vi att vi är en kyrka som faktiskt ska host och skapa plats för Guds närvaro.
Mm.
Så därför har vi också bytt namn.
Just det. Är det en korrigering, en förändring eller något av församlingens strategi ifrån det som var förut oss? Finns det en påtaglig, eller är det bara namnet som har ändrats?
Nej, men det är en påtaglig förändring. Namnet kom nog senare, kan man säga, och är mer en symbol för det som redan hade hänt i kyrkan. Mm. Och det är ett par saker. Dels så är det ju ett intresse i det danska samhället, men också det vi ser i Skandinavien och Europa, för kristen tro.
Mm.
Alltså det som man i England kallar för the quiet revival, men som många av oss ser. Alla platser kanske inte ser det i statistiken, men vi har ju väldigt mycket stories om det. Nya människor som dyker upp, ungdomsgrupper som växer, ungdomskonferenser som växer. Nu är vi ju på Hörne, där jag förmånen att delta på Hörnekonferensen. Och väldigt många vittnar ju om att det finns en andlig hunger.
Mm.
Och det man är intresserad av är ju inte alltid detaljerna och inte alltid verksamheten, utan det är kärnan, liksom. Det är att få ett möte med Jesus själv.
Ja.
Att få uppleva honom. Så dels är det det. Och sen var det ett par saker som har skett i vår kyrka som har drivit oss än mer i det. Så jag ska säga, Dels är det vad Gud gör utanför i samhället. Och det kan vi komma in lite mer på, som jag tror är det mest spännande som har hänt på decennier. Mm. Och sen är det vad som har hänt i församlingen. Och där är det en personlig resa. Dels så kommer jag ju från en bakgrund där kanske vi har fått kämpa för varje seger. Du har ju också varit pastor och vet det. Liksom. Det har varit en miljö där man verkligen får anstränga sig och göra allt för att liksom få någon och skapa bra verksamheter och så bra strukturer som möjligt. Och nu är det en verklighet där folk kommer enklare. Det är enklare att få ett samtal med människor. De dyker upp i kyrkan utan att vi har gjort så mycket saker annorlunda. Mm. Och den resan har också varit personlig för mig. Jag är otroligt tacksam för mina första 15 år i pastortjänst. Jag har lärt mig jättemycket. Både i Philadelphia, sen innan det i Centrumkyrkan och när jag läste teologi på THS. Jag är tacksam för allt det. Och lärde mig mycket kring teologi, mycket kring hur man bygger en organisation, en struktur. Och allt det där behövs verkligen. Mm. Men jag har också gjort några personliga erfarenheter som har gjort att jag också inser att det där är inte nog. Mm. Och det är verkligen inte nog för mig själv. Och det är verkligen inte nog för om vi ska fånga det som Gud gör i samhället just nu. Och den stora händelsen för mig, det var två egentligen. Det var för ett par år sedan så hände det ju vad vi kallar en outpouring. Eller en andeutgjutelse i USA i en liten by som heter Wilmore i Kentucky. Jag tror de har en restaurang. Restaurang, en bensinstation. Men där finns det ju ett litet college som heter Asbury. Och våren för 3 år sedan så hade de ju obligatorisk andakt en vanlig tisdag. 70-80 pers. Och sen när den var slut så var det ju, jag tror 19 studenter som valde att stanna kvar i det där rummet. För de ville bara ha mer. Mm. Och då kom ju det som vi kallar Guds påtagliga manifesterade närvaro över det där auditoriumet. Mm. Som kristen så tror man ju att Gud är omnipresent, alltså han är överallt hela tiden. Men sen finns det ju tillfällen när han kommer med sin manifesterade närvaro över en person eller över en plats. Och det där ledde ju till 16 dagar nonstop där man hade öppet i kapellet. Fler och fler kom, jag tror det var 100 000 som besökte det. Och jag kommer ihåg när det där hände, för vi hade styrelsemöte hemma i Köpenhamn. Och så har vi en ordförande, en businessman, Bjarne. Väldigt liksom en vanlig average Joe dansk. Fokuserar på familjen, företaget. Men där tron är enormt betydelsefull för honom. Jag skulle säga att det är det viktigaste i hans liv. Och han hade liksom fångat upp på YouTube att man kunde se livestream från det här kapellet. Mm-hmm. Så han satt, jag såg på styrelsemötet att han, samtidigt som vi pratade om finanser och byggnader och anställningar, så satt han och kollade på sin mobil hela tiden. Och till slut avbröt han och bara, har ni sett vad som händer? Och jag vet inte om man kollar på de där sändningarna från det där som hände i USA då, så var det ganska enkelt. Enkel lovsång. De hade inga skärmar. De hade inget känt lovsångsteam. De har till och med sagt att det var ganska stinky worship själva. Alltså dålig. De hade 7 sånger de sjöng om och om igen. För det var typ det de kunde. Ja. Men så när jag kollade på det så tänkte jag, det där är ju, det där påminner om liksom en andakt på ett skidläger eller ett ungdomsmöte som jag har varit på många gånger, men inte så mycket mer speciellt. Men sen började jag höra vittnesbörden om vad som hade hänt på den här platsen. Och där man förklarade det som att Jesus själv blev fysiskt närvarande. Och man sa att Jesus blev evangelisten. Folk kom till tro utan att höra en predikan, bara genom att kliva in i det rummet. Så var det folk som löpte fram till altaret, böjde sina knä, ville bekänna sin synd och ta emot Jesus. Utan en predikan, utan en inbjudan till frälsning, så bara hände det i rummet. Folk blev helade utan att bli smörjda med olja. Folk blev befriade från liksom ond påverkan utan att någon gick till utdrivning. Mm. Det var så mycket som hände i det här rummet.
Naturligt liksom.
Naturligt, övernaturligt, vad det nu var. Och när jag hörde vittnesbörden så var det någonting i mig som var brast.
Mm.
Och så tänkte jag, de hade ingenting av det som jag har ägnat så mycket av min pastortjänst att fokusera på. Struktur, ordning och reda, bra kvalitet i lovsång, i skärmar, bra hosting. De hade ingenting. Men liv förvandlades.
Ja.
Och det där var liksom en upplevelse av att, jag menar inte att det jag gjort innan varit fel, men var tyngdpunkten där jag, vad jag har litat på som pastor, lokal pastor, det blev liksom en existentiell och andlig kris för mig.
Ja.
Och så var jag, ett 6 månader senare, så var jag i ett rum, en pastorskonferens där en predikant, John Tyson, leder en stor kyrka i New York från Australien. Väldigt sund teolog. Vi har haft honom som gäst i Philadelphia när jag jobbade där. Då klev han fram och berättade vad han själv hade upplevt i det rummet. Och när han talade om det så var det igen som att någonting brast. Och så tänkte jag, det där är det viktigaste för mig. Och det där är det viktigaste för min kyrka i Köpenhamn att få tag i.
Ja.
Och så sa han bara att det där är ju inte bara något som är tillgängligt i ett auditorium i Kentucky under våren 2023. Utan det är ju tillgängligt jämnt för den som längtar. För den som är törstig, kom till mig och drick. Och så ska du få uppleva ström av levande vatten. Och så gjorde han en väldigt enkel inbjudan där han bar, helig ande, visa och manifestera Jesus i det här rummet som du gjorde i Asbury. Och när han bad den bönen så upplevde jag att det kom en fysisk påtaglig närvaro av Gud själv i det rummet. Och jag hade en erfarenhet av det som jag tror mest kan likna det vid den viktigaste innan det. Och det var när jag var 16 år och liksom fick ett första riktigt starkt möte med Jesus.
Mm.
Och det här var 25 år senare. Och efter den morgonen, det var två saker, det påminner väldigt mycket om vad jag hört från Asbury. Det var ett, det var faderns kärlek. Alltså det var, den bara sköljde över mig. Jag älskar. Och att Gud själv som har spänt upp himlen ovanför himlen bryr sig om en bredarydsbo som mig. Det är ju fantastiskt. Det andra är Guds helighet. Han är god och kärleksfull, men han är också helig och förtjänar i respons helighet. Så det var, först var det liksom som ösande kärlek. Den andra känslan var att jag såg alla mina defekter, alla mina grumliga motiv, all min synd som gjorde att jag bara böjde mina knä. Och sen var inte det nog, så jag hamnade till slut med ansiktet på marken i någon slags total underkastelse. Och så fortsatte han bara skölja över sin kärlek. Och det där är ju, det var en personlig erfarenhet.
Mm.
Men det där är vad jag hör väldigt många, inte bara den där, i det där kapellet i Kentucky, men en erfarenhet som väldigt många människor har just nu, särskilt unga människor. Det är en erfarenhet av Guds kärlek. Han älskar mig. Och samtidigt är en erfarenhet av att Gud är också helig.
Mm.
Han är stor, han är mäktig, han är god. Men han förtjänar också mitt bästa.
Mm.
Rent konkret vad som hände var att jag efter det kände, jag kan inte lyssna på ett enda seminarie till om hur jag ska bli en bättre pastor eller förkunnare. Så vi bara åkte rakt ut i en nationalpark, jag och min fru, i Tennessee. Och så satt jag på en veranda i en gungstol, tyst i 3 dagar. Och min fru har sagt att det var de bästa dagarna i hennes liv. Hon fick säga vad hon ville och jag sa ingenting. Men det var mitt liksom Damaskus-ögonblick. Först bara, vad betyder det att det har gått 25 år sedan jag hade ett sånt här påtagligt gudsmöte sist?
Mm.
Varför har jag inte haft det, om det finns tillgängligt? Vad är det i mig? Vad är det hur jag liksom, mitt eget andagsliv, mitt eget böneliv? Och sen kom ju det här, om det här är så tillgängligt att man bara kan be en bön, kom helige ande och visa oss Jesus. Varför har jag skapat rum där vi gör så mycket annat?
Mm.
Vi lär, vi undervisar, vi tränar. Men ganska få gånger be den typen av böner. Och förvänta oss att någonting kan hända. Så det där var en personlig erfarenhet. Och ganska snabbt ledde det vår kyrka på resa. Jag kom hem direkt från den upplevelsen. Flög in till Kastrup. Söndag morgon. Skulle ha gudstjänst. 2 timmar senare. Tog en dusch och åkte dit. Och så hade vi en barnpastor som höll en väldigt enkel predikan om att röra vid Jesus mantel. Ni vet, kvinnan med blöda sjuka. Och då, där och då hörde jag den helige ande säga. Nu kan ni sträcka er efter min mantel. Mm. Efter Jesus. Så när hon var klar, vi är ju i Skandinavien så vi har såna här planning center heter det. Där man planerar väl gudstjänsterna. De slutar börjar alltid 10:30, slutar alltid 12. För då avbryts webbsändningen, barnkyrkan är klar och kaféet öppnar. Men när klockan var 12 och hon var klar, det är så vi brukar avsluta gudstjänsten med en bön efter predikan. Då gick jag fram och så sa jag, bara, jag har haft en erfarenhet. För några dagar sedan. Det är inte så viktigt. Det viktiga är att jag uppfattar att Jesus ber oss att bara sträcka oss efter mer. Och jag har behov av det personligen som er pastor. Om det är någon mer som vill vara i det här rummet med mig. Så vände jag mig mot lovsångsteamet och sa. Kan vi spela 20-30 minuter mer? Och de sa yes. Och så valde halva rummet att stanna.
Mm.
Och så hände samma sak igen. Vi bar helige ande, kom och måla Jesus i det här rummet. Låt oss se, känna, uppleva hans närvaro. Och flera människor hade liksom starka gudsmöten i det här rummet. Och det är ju 2,5 år sedan ungefär. Och det har fortsatt, vi gör den saken varje söndag. Vi slutar 12, har du med en kompis du vet, vi kan gå vid 12. Har du barn i barnkyrkan, men för den som vill så finns det en andra del.
Ett eftermöte. Liksom.
Ett eftermöte. Mm. Det har gjort att vi har fokuserat mer på att skapa rum där vi inte alltid behöver säga så mycket. Men där vi förväntar att Gud kliver ner. Vi har gått från att vara kanske 7-8 äldre kvinnor och afrikaner som möttes i en källarlokal till bön. Till att vara 100-150 som möts varje onsdag kväll till bön och lovsång. Där vi förväntar oss att Gud dyker upp.
Mm. Nu har vi dykt upp så då får du göra det, Gud.
Ja, lite så.
Ja.
Och sen har det där också lett mig på en resa och tänka, vad betyder det större för en församling? Viktig del av det är att det har väckts en längtan efter, inte bara att det ska ske i mitt liv i vår kyrka, utan att det ska ske i Köpenhamn.
Mm.
Och det har lett mig till ett intresse för väckelse. Så från att vi ofta åkte på, vi hade båtsemester, vi har haft husbil, jag och min fru. Så har vi de sista åren åkt på väckelse-sightseeing varje semester.
Aha.
För att bara besöka platser där Gud i historien faktiskt har kommit med sin fysiskt manifesterade närvaro. Och där allt har förändrats. Och det, vi är ute på Öckerö nu.
Ja.
Och de här öarna, Fotö, Hönö, Öckerö. Anledningen till att det är så många kristna, stora kyrkan, stor sommarkonferens. Det har ju inte alltid varit så. Det var ju för att ett par människor hade enorma gudsmöten. Fler och fler samlades, folk kom till tro och Gud manifesterade sig själv.
Mm.
Och har Gud gjort det en gång i historien så tänker jag att han kan göra det igen.
Så när du är här, nu tror Hörnekonferensen att det är de som har kallat hit dig som talare, men det är egentligen du som är här på safari.
Jag tänker att man lär så länge man lever och jag har bokat in luncher med människor som är här som jag uppfattar bär någonting i den här tiden.
Mm.
Jag försöker prata med folk, vad de har upplevt för... Jag tror att man alltid kan lära sig.
Mm.
Hur var det för dig när Gud dök upp i ditt liv? Vad var viktigt? Hur skapar man plats? Och för mig är det viktigt att säga två saker. Det ena är, Gud är suverän. Han kommer där han själv önskar. Det här är inte magi. Det är inte en formel. Men det verkar som att Gud har på sitt hjärta att komma nära. Som i vilken kärleksrelation som helst.
Mm.
Om han är en älskande far så vill han ju vara med oss. Han vill visa sin kärlek. Vi läser ju Nya Testamentet om hur man kan få gåvor. Det kan utvecklas andliga frukter. Anden vill leda. Och det där tror jag finns på Guds hjärta. Men han styr över det. Och på samma gång så verkar det finnas några förutsättningar. Där Gud kommer tydligare.
Mm.
Och jag tror Asbury var en sån, den platsen. Det visade oss ett par saker. Ett visade att i den här tiden så har Gud vänt sin blick till en ung generation. Det är väldigt, väldigt tydligt. Där vi andra som är äldre tittar på dem och tänker, det finns mycket vi skulle kunna säga till dem. Ta er kragen, sluta vara de här snowflakes som är så känsliga för kritik. Är man chef för många unga människor som jag är, vi har en ganska stor organisation, många unga anställda, så tycker jag det är ganska svårt, för det är liksom, de är inte riktigt som mig.
Nej.
Men där Gud får tag i dem så vill han bara säga, jag älskar er, jag älskar er, jag älskar er. Så Gud gör ju någonting som handlar om hans kärlek och hans helhet som vi pratade om innan. Och då tror jag att vi som kyrka ska tänka, hur svarar vi upp mot det? Och hur skapar vi plats för det? Jag tror att jag ganska länge tänkte som många pastorer att kyrkan ska liksom rädda de unga.
Ja.
Vi ska skapa bra ungdomsverksamhet, vi ska uppmuntra dem, mentorsprogram. Det jag har tänkt de sista åren, det jag ser vad Gud gör bland de unga, det är att det är de unga som kommer rädda kyrkan.
Mm.
Det de bär på. Den hungern. Jag tänker bara nu på Hörnekonferensen. Jag är inte en superbra predikant. Men jag märker att det handlar inte ens så mycket om vad jag säger. Men när vi säger om du är hungrig, om du är törstig, vill du uppleva mer av Jesus, så strömmar ju hundratals unga människor fram till förbön.
Mm.
Och det där ser jag på plats efter plats. Så Gud, den hungern de har, den längtan de har. Jag ser tonårsgäng med killar. Jag kan inte komma ihåg att någon av oss någonsin, jag har varit mycket på Hörnekonferensen, hade en bibel med sig. Nu dyker upp tonårsgäng där alla går med en fysisk bibel under armen.
Ja.
Det är liksom en hunger och en törst bland de unga. Och jag tror att om vi skapar plats för den i kyrkan, för Guds hand över dem, då kommer det också leda till att vi får uppleva mer av det som de upplever. Så mitt råd till många är ju, ge dem plats. Ställ dem på scenen. Vi har liksom 17-åringar i lovsångsteamet på söndagen. Våra ungdomsledare som är 20 predikar regelbundet. Det behöver inte vara perfekt, men det är någonting de bär och som Gud gör i dem som jag tror vi ska bli smittade av.
Ja. Ni har gjort mycket förändringar de här senaste 3 åren då, i Köpenhamnmässigt. Så ni har ju redan påbörjat mycket av det här. Om man då, alltså nu, du pratar ju väldigt mycket om nuet i det. Och jag hör att det är ju samtidigt liksom framtiden du bygger i detta. Väldigt konkret. Jag brukar ju ställa den här frågan liksom som jag inte ens har hunnit ställa än, för att vi kom direkt in på det. Men vad du drömmer om när det gäller framtidens kyrka. Men ni känns som att ni redan har mycket kuggat i det som du... Det ligger inte bara framåt, utan det är just nu, här och nu.
Jag tror att en kyrka alltid måste vara, först måste den vara profetisk. Och ställa sig frågan, vad upplever vi att Gud säger i den här tiden? Och vad upplever vi att Gud gör i den här tiden? Jag tror de två frågorna, de försöker vi ställa oss som församling, de försöker jag ställa mig som pastor. Gud talar ju alltid. Vad är det som är på Faderns hjärta just nu? Vad är det han säger och vad är det han gör i samhället, i nationen och i vår konkreta församlingsmiljö? Jag tror att det är en bra övning att säga till varje pastor, varje församlingsledning, varje styrelse, att kunna svara på den frågan. Vad uppfattar vi att Gud själv säger i den här tiden och gör i den här tiden i samhället, i vår bygd, i vårt land, på den här ön? Och vad upplever vi att han säger och gör i vår kyrka? Och så tror jag att man ska mycket mer tänka att det som vi uppfattar att han gör, hur kan vi då skapa verksamhet, rikta fokus mot det? För då blir det ju också en del av hans agenda. Ja. Och då tror jag det går lite från att simma i motvind till att faktiskt simma nedströms.
Jag har ett favoritcitat här av Bono, sångaren i YouTube, som jag kan ha citerat till den här podden förut, men jag vet inte. Men han säger, sluta be Gud välsigna det du gör. Sök upp det Gud gör, det är redan välsignat.
Exakt så. Och sen tror jag att Gud, det finns ögonblick där man har val att göra. För mig var det nog, är det här en personlig erfarenhet? Eller något som ska påverka kyrkan. Då uppfattar jag att det är något som ska påverka min konkreta församlingskontext. Jag kan inte tala för alla andra. Och då hade jag ett val att kliva ut i det. För jag tror när Gud har någonting, det som ofta hindrar det, det är två saker. Det är mitt behov som ledare av kontroll.
Mm.
Alltså, jag kan inte styra det här. Jag kan styra vad jag skriver i en förberedelse till en förkunnelse. Men om vi går in i en andra del där vi bara ber bönen, kom helig ande.
Mm.
Då kontrollerar jag inte längre vad som händer. Och det är smärtsamt som skandinav och som ledare. Och det andra tror jag är vår tanke på rykte. Alltså hur ska det här tas emot? Vad ska folk säga? Jag kommer ihåg ett tillfälle i den här andra delen. Så ställde jag bara frågan innan jag skulle gå upp och liksom leda lite. Så frågade jag bara, Gud, är det något på ditt hjärta? Jag ställer alltid den frågan. Fader, vad är det du vill säga eller vad är det du vill göra?
Mm.
Och då fick jag bara ordet frihet. Väldigt enkelt. Så jag går upp och bara säger, ja, jag uppfattar ett ord när jag ber. Jag vet inte om det är till någon, frihet. Och när jag säger ordet frihet, så är det en ung tjej som direkt liksom börjar, bara, hon skriker rakt ut. Och det är en sån här smärta som är liksom från det innersta av henne.
Mm.
Jag hade inte varit med om det i vår miljö innan i alla fall, där jag står i Köpenhamn. Så alla blickar, kollar på henne, vad är det här? Är det en demonisk manifestation? Är det någon som inte mår bra? Är det en psykisk ohälsa? Vad är det här?
Ja.
Och jag fick lite smått panik. Och så tänkte jag, nej men det är det här man får ta lite när man säger, kom helig ande.
Mm-hmm.
Så jag sa bara, det som hände här, jag kan inte förklara. Låt oss bara fortsätta sjunga. Och bara jag riktade blicken tillbaks till lovsången, så var ju alla med där igen.
Mm.
Sen tänkte jag inte så mycket mer på det. Ett par dagar senare så fick jag ett mail. Och då var det från den här tjejen. Hon kom från ett asiatiskt land. Hon hade bott i Köpenhamn i ett par år. Det här var hennes sista söndag innan hon skulle flytta hem till sitt hemland. Och så hade hon bett en bön. Gud, det som jag har burit på hela mitt liv, kan du inte bara göra mig fri från det? Och så skriver hon hur hon hade blivit utsatt för sexuellt övergrepp av sin far när hon var barn. Och nu hade hon liksom rest i Europa, trodde att hon skulle få leva sitt liv här, men så blev hennes visum indraget, så nu var hon tvungen att flytta hem. Och så visste hon att imorgon kommer min pappa hämta mig på flygplatsen.
Mm.
Så hon bad bara en desperat SOS-bön. Gör mig fri. Och när jag uppfattade att Gud har frihet på sitt hjärta och säger det, så skapar det tro. Och så skriver hon, det som inte terapi har kunnat göra, det som inte självskadebeteende har hjälpt mig för att lindra den ångesten, i ett ögonblick i den gudstjänstmiljön så blev jag faktiskt fri.
Mm.
Och så beskriver hon hur hon landar, kliver ut på flygplatsen, möter sin pappa och säger två saker. Jag förlåter dig och jag älskar dig. Och för mig, jag behövde höra den för att lite släppa på min kontroll.
Mm.
Lite släppa på min tanke kring rykte. Hur uppfattas det här? För uppenbarligen har Gud så mycket kärlek på sitt hjärta.
Mm.
Och han har liksom en agenda för sammanhang. Men också för en ung tjej som bara bär på något tungt.
Aha.
Och att skapa plats för det på olika sätt. Hon har varit i vår kyrka i 3 år. Hon har väl hört mig predika 150 gånger. Det var inte det som hjälpte henne.
Nej.
Det var inte vår perfekta verklighet, utan det var en miljö där Gud fick komma med sin närvaro.
Mm.
Jag säger inte att det är antingen eller, men jag tror att det behövs den typen av miljöer om vi ska få se Gud göra det som bara Gud kan göra.
Mm. Hur mycket är du upptagen med att tänka framåt och drömma om hur kyrkan ska utvecklas och vad den ska växa in i? Eller är det här skeendet så pass ständigt pågående just nu att det finns liksom inte riktigt med det här och nu liksom?
Vi heter ju ark, och då läser man ju mycket om arken och man läser mycket Moseböckerna, och det har verkligen slagit mig liksom, den här resan i öknen som de gör med eldstoden om natten och mostoden om dagen. Om man tänker bara, det där var ju, jag vet inte, var de 2 miljoner eller vad är det man räknar med, vuxna och barn på den här resan. Det är hundratusentals tält. Och tänk varje dag kliva ut och kolla. Är den kvar?
Ja.
Ska vi gå eller inte? Har Gud en annan tanke? Någon gång stannar de i en natt.
Ja.
Någon gång kan de stanna i flera månader. Vi gör ju gärna 5-årsplaner, 15-årsplaner. Men den där berättelsen säger ju, det finns också ett andligt liv där man kollar upp eller ställer frågan Gud, vad är på ditt hjärta? Och sen försöker följa det lite mer i nuet. Och någon gång är det bara, ni behöver inte ändra så mycket. Vi blir här i 3, 4, 5 månader.
Mm.
Och någon gång är det, idag ska vi gå hit. Och nästa dag ska vi gå hit. Så jag försöker nu, vi är ju en församling. Jag har jättegod erfarenhet av mina år i Philadelphia. Så jobbar struktur, vi jobbar med action planner. Budgeter med långa perspektiv, du vet.
Mm.
Men jag har lin mer åt också att tänka, vad vill han nu och i den här säsongen? Dels var det den egna upplevelsen av mig. Dels är det vittnesbörd som den här unga tjejen skapar plats. Sen hade vi en dramatisk händelse när den här förnyelsen, eller vad man nu kallar det, i vår kyrka började. Och det här är ju det komplexa. Och jag, saker som den här unga tjejen, vi såg fler och fler komma till tro. Det var liksom en påtaglig närvaro av Gud. Vi växte på ett sätt vi inte har gjort någon gång innan i antal deltagare i gudstjänster och barnverksamhet. Och så i samma säsong så blir min fru allvarligt sjuk i en aggressiv bröstcancerform. Och jag vet inte, det går inte att förklara, det går inte ens att förstå. Så jag hade söndagar när jag hände saker som den här unga tjejen och tänker, Gud kan göra vad som helst. Och måndag så skulle jag köra henne igen till ännu en omgång med cellgifter. Och hon tappade håret, hon tappade vikt, hon blev svag. Alla ni som har levt nära någon sjuk vet ju exakt vad jag menar. Du som har varit sjuk och lyssnat på det här. Och för mig var det där en verklighet på samma gång. Glädje och förväntan vad Gud gör i församlingen. Komma hem och tänka, gode Gud, ge oss en dag till, ge oss en månad till, ge oss ett år till. Det får inte ta slut nu. Så jag är väldigt ödmjuk till att Gud kan göra fantastiska saker. Vi styr inte över det. Livet kan innebära på ett område förnyelse och andens kraft, och på ett område är det bara, vi måste överleva.
Mänsklig svaghet på ena sidan, andlig kraft på andra, på något sätt.
Jag tror att den där upplevelsen som jag hade i USA när jag liksom, när han knäckte mig, när han visade mig min brist och hur lite mitt eget intellekt, mina planer hade lett mig hittills, som gjorde att jag bara, jag är desperat efter din kraft, och Erikas sjukdom. Det är nog de sakerna som har fått mig mest. De har fått mig ner på knä. De har ödmjukat mig. Och jag inser med Paulus ord att det är inte i min egen kraft. Utan tvärtom i svagheten. När jag gör mig beroende av honom och säger, jag hade det på agendan. Men vad är på ditt hjärta? Vad vill du säga? Vad vill du göra? Och så den här sjukdomsperioden var ett väldigt avklädnande. Det är ett område när någon är sjuk. Man kan ju inte kontrollera det. Alltså jag kan inte påverka det. Jag kan be, hoppas. Men det är utanför min kontroll. Sen var vi med om 7-8 månader in i den här behandlingen. Så var vi med om något fantastiskt. Den här styrelseordföranden, den här företagsmannen.
Bjarne.
Vi var tillsammans faktiskt, jag och han, i en anglikansk kyrka i England. Och under lovsången så fick han en bild. Och han fick en bild där styrelsen med respektive kom hem till vårt vardagsrum, smörjde Erika med olja, och så blev hon frisk från sin cancer. Och han vet liksom hur känsligt. Han var en av de få som mötte henne, för hon var så infektionskänslig.
Ja.
Och det är ju alltid känsligt det här. Liksom, någon går igenom något svårt. Hur gör man? Ska man ha tro eller inte? Lägger man på någon börda?
Ja.
Men han uppfattade att det där var från Gud. Så jag kommer ihåg en torsdag några veckor senare. Det var svårt att få ihop ett datum och allt det där. Och Erika mådde så dåligt. Hon mådde så illa den dagen. Så 5 minuter innan var hon så här, ska vi ställa in? Jag vet inte om jag orkar ta hit en styrelsen. Mm. Men så sa han, vi kör. Så styrelsen kom hem. Och vi hade inte haft besök i vår lägenhet på typ ett halvår för att vi inte kunde ta emot gäster. Så vi hade ordnat lite tapas typ. Lite skinka, lite osta, lite mingelmat, lite plockmat när folk kom. Så kom jag och Bjarne då som kom in. Då ser han det och så ser jag på honom och han bara, nej. För då var ju inte, han hade inte sett något om tapas i den här bilden. Så jag tror han blev lite osäker vad det här, du vet, som det blir. Var det här min idé, var det bara en god intention? Jag ville ju att Erika ska överleva. Eller var det här från Gud? Men efter några minuter så satte sig Erika i vår soffa del av vardagsrummet. Och så satte hon sig i exakt den stolen som han hade sett i bilden.
Mm.
Och sakta satte sig alla i styrelsen runt omkring, precis som han hade sett det. Så han inför alla sa, jag hade en bild och det var exakt det här jag såg för min inre verklighet och nu ser jag det i den fysiska verkligheten. Och så tittade han på Erika och sa, så jag tror att Gud själv vill hela dig. Och då för första gången hör jag henne säga, ja, jag tror också. Mm. För vi hade bett om Guds omsorg, om Guds kraft, att behandlingen skulle gå bra, att hon inte skulle ha så mycket side effect. Vi hade faktiskt inte bett konkret om helande. Jag kände ingen som hade blivit helad från cancer. Jag hade faktiskt inte tro för det. Men när han sa det så gick han fram till henne och så hade han en oljeflaska som han hade fått av någon nunna i Egypten som han hade sparat i någon garderob och tänkte, den här ska jag till något
som man gör.
Speciellt tillfälle. Och hon tog av sin keps, hon hade inget hår efter behandlingen. Och så tog han den här flaskan och hällde flaskan över hennes huvud. Så det bara rann ju. För det var första gången han smörjde någon med olja, tror jag. Men hon behövde väl det rejält. Så det bara rann över henne. Och jag liksom gav henne en handduk. Hon skulle torka lite. Men han började, och när han la handen på henne, så kom en manifesterad närvaro över henne. Men jag såg att hon började liksom, ja, jag såg att hon blev liksom väldigt påtagligt berörd. Och sen, vi behöver inte dra hela den story, men den här närvaron, den fysiska känslan av att Guds hand är på mig, den pågick i ett par dagar.
Mm.
Och när hon sen skannade sig en vecka senare, så visade sig att den här tumören som var stor av en apelsin, de sa att på skanningen ser det ut som att tumören har exploderat. Och den är borta. Och vi hade sagt hela tiden att vi ska lita på läkarna och vi ska lita på Gud. Så de sa, vi kan inte förklara det här. Det kan vara saker vi inte ser på skärningen. Så vi har ju ändå en inplanerad operation där vi ska ta bort den. Och massa små tumörer som hade spridit sig i lymfan. Så vi vill ändå genomföra operationen.
Mm.
Och vi var ju säkra på att Gud hade gjort något.
Ja.
Men vi tror lite på sjukvården också. Så vi sa, yes, vi tror att Gud har gjort någonting. Ja. Men vi litar på er också. Så hon gick in i operation. Och de skulle liksom hitta de där lymfarna som de inte såg på skärmen. Och det fanns ju ingen cancer. Och det där när man har sett, det var inte ett stort möte. Det var inte någon helande predikant från Afrika. Det var min fru.
Mm.
I vårt vardagsrum med vår bästa vän Bjarne, en vanlig businessman som Gud talade genom. När man har sett det så naturligt men så kraftfullt, så tänker jag, det där tror jag finns tillgängligt för oss alla.
Ja, ja.
Sen ska jag också vara ärlig och säga, en av Erikas bästa vänner i kyrkan, Faye, en jättefin kvinna, exakt samma diagnos. Exakt samma sjukdom. Ett år senare så begravde jag henne.
Mm.
Erika som har blivit helare från cancer stod vid kistan. Och Bjarne som bad för henne för helande bad också för Faye.
Mm.
Och henne begravde vi. Och vid sidan står hennes 12-åriga son och hennes man. Hur förklarar man det? Jag vet inte. Det är ett mysterium.
Ja. Jag tänkte precis säga, hur förklarar du det? Men det gör du inte helt enkelt. Kan det är inte. Nej.
Men jag har sett Guds hand de sista åren. göra mer saker de här sista tre åren än vad jag gjort under mina tidigare 15 år som pastor.
Mm.
Så jag förstår att den här kraften är tillgänglig. Jag kontrollerar inte det. Men det jag kan göra, det verkar vara att skapa förutsättningar att det kan hända. En stor sak för mig, min grundton är ju evangelist.
Ja.
Alltså, du har jobbat mycket med alfa. Jag tror jag hade 27 alfa-kurser under min tid i Stockholm.
Mm.
Jag älskar liksom att skapa platser för nya människor. Och om man är evangelist och plötsligt, du vet, så vill folk sjunga lovsång extra länge. En ung tjej som vi precis delade skriker ut sin smärta.
Mm.
Hur hanterar man det? För man vill ju att nya människor ska trivas och vara hemma. Precis i den här, när vår liksom resa började som kyrka, så kom det en dansk forskningsrapport. Där en tjej hade undersökt, jag tror det var ett 50-tal sekulära danskar. Som i vuxen ålder hade valt att gå med i Folkekirken, alltså vår statskyrka.
Mm.
Började fira gudstjänst plus 50. Ingen tidigare erfarenhet, alltså under lång tid i alla fall. Så då frågade hon liksom, vad är det som gör att man... Så hon gjorde en djupintervju och gjorde en doktorsavhandling av det där. Som är väldigt intressant. Och det hon säger är att nästan majoriteten, över 80%, kommer för att de alla redan har haft vad hon kallar ett touch-ögonblick.
Mm-hmm.
Alltså de har blivit berörda av Gud innan de kommer till kyrkan.
Mm-hmm.
Någon har, du vet, hört en röst. Någon har stått vid en grav och tänkt, ta det slut nu? Någon har plötsligt vaknat upp. Vi har en sån tjej i vår kyrka. Hangover efter att ha varit ute och festat på kvällen innan. Scrollar Instagram och någon ropar, wake up, wake up. Och hon tänker, jag är ju redan vaken. Lyssna vidare. Och så är någon amerikansk predikant som säger att du kan vakna upp till en andlig verklighet. Och det fångar hennes intresse. Och hon bara tänker, jag måste läsa Bibeln. Ingen bibel i hennes hem. Hon är sekulär dansk. Ingen i hennes familj har en bibel. Och det där leder till att hon sen dyker upp i ark. Innan hon har kommit in i vår miljö så har hon ju redan mött Gud.
Ja.
Så den här forskaren, jag bjöd in henne till vår staff. Så hon talar om att de flesta har haft ett touch-ögonblick som dyker upp redan. Så jag bjöd in henne och så sa hon, allt det ni gör, att ni har plats för lovsång, att någon går upp och säger, vi uppfattar att Gud säger det här just nu, och där kan du bli bedd för om du är sjuk. Hon sa, det här är det nya seeker sensitive.
Mm-hmm.
Det här är inte för de redan troende bara, det här är inte bara liksom en miljö där man soak eller är Guds närvaro. Det här tilltalar alla dem som just nu har en erfarenhet av Guds närvaro utanför kyrkan. Jag har en sån kille. Jag ska bara dra en story som jag tycker är ett tydligt exempel. En vanlig kille i 30-årsåldern. Han är nere och festar i Köttbyn. Vårt restaurangområde nere i centrala Köpenhamn.
Mm.
Sekulär. Ingen erfarenhet av tro. Aldrig varit en frikyrka. Men sista tiden har han liksom börjat ställa de stora frågorna som vi alla gör någon gång i livet. Är det bara karriär, tjej, lägenhet? Ja, men du vet.
Mm.
Börjat tänka på det lite mer. Står på nattklubben 2 på morgonen. Med en öl i handen i baren. Tillsammans med en kompis. Och plötsligt, förklarar han efteråt, så är det som att det kommer en närvaro av Gud själv. Över nattklubben.
Mm.
Och han sa, det var hemskt. För att plötsligt såg jag allt som i färg. Och jag såg att allt det jag tänkte skulle ge mig tillfredsställelse. Att jag skulle bli uppmärksammad av de där tjejerna. Att jag skulle vara någon på den här nattklubben. Att jag skulle kunna dra mitt Black Amex-kort i baren. Allt det insåg jag, det är bara dött.
Mm.
Det finns ingenting här som kommer tillfredsställa mig. Så han löper ut från nattklubben. Hans polare tror att han har fått, liksom, fått med sig en tjej hem eller någonting. Aha. Varför försvinner han bara? Så berättar den här killen att han sätter sig på cykeln. Han har 20 minuter hem till norra Köpenhamn. Och så säger han att Jesus själv satte sig på pakethållaren. Jag bara, vad menar du? Han bara, ja, Jesus själv. Jag vände mig om så satt Jesus. Och så börjar han prata. Det här är vem du är, Patrik.
Mm.
Det är därför du finns på jorden. Du är skapad av mig. Du älskar av mig. Jag har ett namn, Jesus. Du kan ha en relation. Så de har ett 20 minuters samtal. Och så när han kommer hem slänger han cykeln. Springer upp i lägenheten. Stor kille, han tävlar MMA. Förutom också vara en bra businessman. Böjer sina knän. Och ger sitt liv till Jesus. Vaknar upp och tänker. Vad gör kristna på en söndag? De går ju till kyrkan. Kom ihåg att 5 år tidigare hade hans kyrka varit med och delat ut soppa i vårt soppkök. Mm. Så han hade liksom en adress någonstans. Dyker upp i gudstjänst. Och det där hör jag från oss men, och andra ställen i Danmark. Men jag hör det från så många platser i Sverige, i Norge, i Finland, i England, i Tyskland. Sekulära ställen som Holland.
Mm.
Och hennes den här forskningsrapporten, då är tanken att om man har haft sådana upplevelser och kliver in i en kyrka, så är det inte bara nog att sjunga en sommarsalm.
Mm.
Eller att man ger några goda livsråd om hur man ska hantera sin tid eller sina pengar. Man måste också skapa rum för att samma närvaro som de redan har upplevt ska finnas tillgänglig i den miljön. Och det kommer göra att den här touch, det responderar till det de redan. Sen säger hon nästa steg är tårt. De måste bli undervisade.
Mm.
De har vilda upplevelser av Jesus. Men de kan ju nästan ingenting. Och sen måste de få in i en process. Alfa, smågrupper, gemenskap. Och det där har hjälpt mig som evangelisten. Mm. Vi vill ju nå nya människor.
Mm.
Och hantera när Gud rör sig på ett sätt som jag inte kan kontrollera.
Just det. Hänga på det Gud gör, bevisligen då. Att komma till söndag och få ta hand om att Gud rörde vid en man på nattklubben och på cykeln hem igår kväll. Det hade du ingen tanke på när du kom till kyrkan den söndagen kanske. Och sen plötsligt så står man där och hör de här berättelserna. Det är fascinerande. Yes. Ja.
Och jag uppfattar... Jag hade ett highlight under den här våren. Det var att jag fick äta middag med Nicky Gamble.
Ja.
Som startade Alfa-kurserna och nu är ett pastor, präst i anglikanska kyrkan i London. Och så frågade jag lite det som vi upplever i Europa nu. Om du ser på alla dina 30 år som ledare för Alfa och en stor kyrka i London. Vad har du för perspektiv?
Mm.
Och så sa han att det som Gud gör just nu i Europa... Och framförallt i en ung generation. Jag har aldrig sett någonting under mina 30 år som påminner om det.
Mm.
Och därför sa han. Så tror jag att det är början på någonting mycket, mycket större. Och jag tror vi är många som tänker. Det här är någonting av det vi längtar efter. Om vi tänker framtidens kyrka.
Mm.
Det jag ser i min kyrka i Köpenhamn är långt ifrån allt. Kom dit och du tänker det är bara en vanlig frikyrka med utmaningar och problem. Absolut. Men vi ser någonting av det vi längtar efter. Vi har sett Erika bli helare från cancer. Se unga människor som kommer som haft erfarenhet av Guds närvaro utanför kyrkan. Det är någonting. Och på samma sätt det vi ser i samhället. Fler unga människor som visar intresse. Ökat intresse av alfakurser. Jag tror många uppfattar om man har vanligt jobb som svetsare. Så där är 10 kollegor innan dissade tron. Så är det en annan tid. Där kanske en eller två faktiskt vill ha ett litet snack om tro. Det har skett någonting. En temperaturförändring i samhället.
Mm.
Det är inte allt det vi drömmer om. Men det är någonting.
Ja.
Och jag tror att det är någonting talar om det som kommer. Och det som jag tror kommer är det som vi kallar väckelse. Alltså när Gud kommer med sin manifesterade närvaro. Inte bara över ett vardagsrum. Inte bara över en skolsal i Kentucky. Inte bara över en kyrka på Hörne. Utan över en större plats. Eller till och med över ett land.
Mm.
För att det ska ske. Så när man har rest runt och kollat på många platser. Där det har varit väckelse. Så ser det ju väldigt olika ut.
Mm.
På någon plats är det under och tecken. På någon plats är det att väldigt många får det vi kallar syndanöd. Någon gång handlar det om musiken är viktig. Någon plats så verkar det handla om att predikanten är avgörande. Det verkar se väldigt olika ut. Men det som verkar finnas är ju ett fokus på bön.
Mm.
Alltså där man tänker, det finns ju den här storyn om Elia som ser de här molnen, du vet, eller som först ser han elden falla och sen så, men han är inte nöjd med eld på altaret utan han vill se regn över landet. Och där, jag tycker det är en ganska bra profetisk bild av vad vi är, tror jag, i Skandinavien, Danmark och Sverige och Norge just nu och Finland.
Mm.
Vi ser lite mer av Guds eld. Mm. Vi hör saker, men målet är ju inte bara eld. Målet är ju inte bara under och tecken eller att vi ska uppleva mer i våra gudstjänster. Målet är ju regn över landet. Att Gud ska sända väckelse som tar den här andligt torra. Jag menar, jag pastor i Köpenhamn, troligtvis den mest sekulära staden i hela världen.
Mm.
Mindre än 0,4% säger att de går till kyrkan regelbundet.
Mm.
Att det händer saker i vår kyrka, det är fint, men det vi längtar efter är att något ska hända i staden.
Mm.
Och det som sker mellan att elden faller på altaret och att regnet faller över landet, det är att Elia böjer sina knä på berget.
Mm.
Och det står ju att han böjer sig ner med huvudet mellan benen.
Mm.
Och
en vig.
Ja, han är vig, men du vet, på andra ställen i Bibeln, jag kommer ihåg, jag läste och så tänkte man, du vet, på andra ställen så man ska lyfta sina händer, man ska böja sina knän, mm. men huvudet mellan benen.
Ja.
Och det där, när man läser på lite kommentarerna, säger det där är bilden för en kvinna i Mellanöstern som ska föda. Det var liksom the posture. Och det han visar är ju att det finns en typ av bön som faktiskt ger nytt liv.
Mm.
Vi har bön där vi tackar för maten, där vi ber för sjuka, olika typer av böner. Men det finns en bön när vi, det som Jakobs brev talar om, arbetande bön. På engelska talar man om travailing prayer, ihärdig bön. Där man böjer sina knän och liksom ber från det innersta att Gud, vi älskar och vi är tacksamma för det du har gjort. Men det vi längtar efter är att du ska sända regn över landet.
Mm.
Och jag tror att det Gud gör just nu, det är att han kallar fler och fler församlingar in i bön. För oss har det varit väldigt viktigt att prata om bön. Sätta fokus på bön. Vi har byggt ett nytt bönerum. Vi har bön 3 gånger varje dag. Vi startar en bibelskola nu till hösten med bara 12 platser. Där man kommer få tillbringa mycket tid i bönerummet i vår kyrkliga miljö. Men vi försöker skapa förutsättningar för att många ska vara med och säga Gud, tack för det du gör.
Mm.
Men låt oss be att du sänder regn. Och den absolut, jag ska avsluta med det här, den absolut vackraste platsen historiskt sett när det kommer till det här, det är en liten ögrupp som heter Hebriderna i norra Skottland. Jag hade hört om en väckelse där för slutet av 40-talet.
Ja.
Tänkte jag måste åka till den här platsen. Så vi var där för ett tag sedan. En karg ö, finns inte ett berg, vinden blåser jämt långt ut i Atlanten, väster om Skottland. Men 1949-52 så var den, då kom regn över den ön. Det bor ungefär 20 000 människor där.
Mm.
Och det man säger när man ska beskriva det, det är att Gud själv klev ner på den ön. Bönder som var ute på fälten såg änglar. Unga människor som var på väg hem från skolan hörde änglasång. Starka fiskemän. Det finns många vittnesbörd om när fiskebåtarna bara närmade sig Hebriderna.
Mm.
Så föll starka, svärande, oborstade fiskemän på sina knän. Av total syndanöd. Och plötsligt tänkte jag måste få det rätt med Gud. Så jag hade hört om det och åkte till den här ön. Få vinst och förlust och tänkte man kanske i alla fall får se någon kyrka där de har bett någon gång. Och så finns det finns 3 människor vid liv fortfarande som upplevde den väckelsen och kom till tro i den väckelsen. De är alla i 90-årsåldern.
Mm.
Och jag och Erika hade förmånen att få träffa 2 av dem. Och en av dem var en kvinna som heter Agnes, hon är 95 år. När hon var tonåring så vaknar hon upp en natt i sitt sovrum och upplever Guds närvaro i sovrummet. Böjer sina knän och blir en kristen. Tillsammans med 100-tals i hennes åldersgrupp på den ön. Och 70 år senare när jag satt med henne så kunde hon fortfarande inte säga namnet Jesus utan att börja gråta.
Mm.
Alltså hon har sett någonting av hur vacker han är. Mm. Vad han kan göra med henne. Med hennes klasskompisar. Vad han kan göra över en ö. Så 70 år senare hon sitter i sin rullator och berättar om det. Så gråter hon. Så fort hon säger namnet Jesus. Mm. Så tänker jag. Så jag frågade henne. Det är otroligt det han gjorde på den här ön. Tror du att Gud liksom har... kommer med väckelse någon gång ibland för att liksom kickstarta oss? Är det därför han kliver ner som på hybriderna? Mm. Eller som han gjorde på Hörnö för många generationer sedan? Eller Azusa Street eller Levi Petrus? Och så sa hon, nej Erik. Gud har alltid väckelse på sitt hjärta. Och han söker alltid efter en plats där han kan falla sitt regn. Där han kan komma lika tydligt som han kom hit på 40-talet. Han vill göra det alltid. I varje tid och i varje generation. Mm. Och jag tror att det är det som är på Guds hjärta.
Mm.
Och min längtan är ju. Kan vi skapa en kyrklig miljö. Där den helige ande. Jag kan inte det. Jag är inte tillräckligt bra predikant. Jag är inte tillräckligt bra ledare. Men där den helige ande får plats. Så att han kan måla Jesus för folk.
Mm.
Och där vi kan skapa miljö. För anden rör ju sig i samhället. Så när människor kommer i kontakt med kyrkan. Så upplever de samma sak i vår kyrka som de har gjort i sina vardagsrum. Och kan vi dessutom utrusta fler bjarn.
Mm.
Fler vanliga medlemmar. Som förstår att Gud rör sig just nu. Så jag kan dela ett ord.
Mm.
Och om det för 10 år sedan var totalt ointresse, så är det faktiskt en ny tid nu. Det drömmer jag.
Erik Andersson, tack för att du kom och delade från ditt nu, från ert nu. Så att vi kan inspireras av det in i vårt nu och in i vår framtid. Nu har jag en tår att torka här också, så nu får vi avsluta tror jag. Tack för alla de här berättelserna.